Klockan är 8 och du lyssnar på Reverb. I dagens program pratar vi om Johnny Cash och kanske lite Kris Kristofferson.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Because you're mine. Och det var Johnny Cash med I Walk the Line. Och du lyssnar som sagt på Reverb. Och vi är ju programmet som ger dig musik från 60- och 70-talet. Och idag ger vi dig Johnny Cash. Så jag kanske ska börja presentera studion. Idag är det Axel som sitter och det är Emil och det är jag, Viktor. Vem var egentligen Johnny Cash?
Ja, han är ju mannen som beskrevs som en vandrande motsägelse. Han var ju dels missbrukare och samtidigt evangelist och massa andra olika motsägelsefulla saker.
Han hade ju en karriär som spände över åtskilliga årtionden från 50-talet till sin död i början av 2000-talet. Och man kan säga att det var både upp och ner, men han blev väl mer och mer en legend allt eftersom åren gick. Och han har beskrivits som på det här sättet: in plain terms, Johnny was and is the North Star. You could guide your ship by him. The greatest of the greats, then and now. Och det var Bob Dylan som sa det.
Ja. Om vi börjar från början då. För att var befinner vi oss? Vi befinner oss 1932 i Arkansas. Där han blev född, inte direkt som en rikemansgosse, eller?
Nej, rakt in i depressionen och allmän fattigdom. Jag har för mig att hans familj bodde på en statlig gård, eller hur man ska uttrycka det. Någon form av socialistiskt projekt.
En bomullsfarm där han jobbade med sina sex syskon, tror jag han hade, varav en dog.
Precis, hans äldre bror Jack som dog 1944, och det skulle ha ett väldigt starkt intryck på Johnny Cashs framtida karriär. Eller som han kallas då under de här tidiga åren för J.R.
Ja, han hade inte ens fått några namn till de där initialerna. Men han växte upp där, och redan tidigt så lärde han sig sjunga i kyrkan tillsammans med sin mamma som spelade piano där. Så redan från unga år så kommer traditionen.
Men det var inte förrän i försvaret, eller i flygvapnet, som han värvades in i, som där han började möta musiken och verkligen skapa ett band. Och det var även där han började skriva sina första hits.
Hey porter, would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, 'cause I want to look around. Hey, porter, hey, porter, what time did you say? How much longer will it be till I can see the light of day? When we hit Dixie, will you tell that engineer to ring his bell and ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell? Hey porter, hey porter, it's getting light outside. This old train is puffing smoke and I have to strain my eyes. But ask that engineer if he will blow his whistle, please, 'cause I smell frost on cotton leaves and I feel that southern breeze. Hey porter, hey porter, please get my bags for me. I need nobody to tell me now that we're in Tennessee. Go tell that engineer to make that lonesome whistle scream. We're not so far from home, so take it easy on the steam. Hey porter, hey porter, please open up the door. When they stop this train, I'm gonna get off first, 'cause I can't wait no more. Tell an engineer I said thanks a lot and I didn't mind the fare. I'm gonna set my feet on southern soil and breathe that southern air.
Hey porter med Johnny Cash. Och det är Johnny Cash vi ägnar hela programmet åt ikväll. Och Johnny Cash, han hade precis varit i flygvapnet och han hade där börjat skriva lite låtar, men han trivdes inte i det militära, så det lämnade han och flyttade hem till USA där han började som försäljare av dammsugare eller något liknande. Vad hände sen?
Han lär väl ha tröttnat på det rätt så omgående och begett sig till det beryktade Sun Studios i Nashville för att göra en audition för den beryktade skivbolagschefen Sam Phillips.
Det var inte bara Johnny Cash som var i den studion eller sjöng för Sam Phillips. Det var ganska många kända artister där, eller hur var det?
Ja, det var väl bland annat Elvis, eller?
Elvis Presley, Carl Perkins och Jerry Lee Lewis, ett rätt begåvat gäng som hade samlats där.
Det var väl kanske ettan, tvåan, trean och fyran på topplistorna i USA under den tiden.
Och Cash var vid det här laget då en hårt arbetande och helt okänd. Han sålde hushållsprodukter och han var tydligen väldigt dålig på det enligt han själv. Han hade till och med någon gång fått chefen på det här hushållsbolaget att sponsra ett radiouppträdande som han gjorde. För att han sa att han skulle göra reklam för de här produkterna på radion då liksom. Och han sa att det var en person som ringde in på den annonsen. Men till slut så samlade han sig och gick till Sun Studios. Men första audition gick inte så bra.
Nej, det går ju en skrön om det att han gick dit och sjöng lite mer sakrala låtar. Han hade ju sin grund i gospelmusiken, att det inte skulle vara särskilt populärt, utan skivbolagschefen sa väl någonting i stil med att...
Han sa lustigt nog att han inte var tillräckligt originell och skickade hem honom. Och det är lite roligt med tanke på att Johnny Cash brukar väl lyftas fram som urtypen av en originell och egen artist. Men han kom tillbaka några dagar senare och sjöng just den här Hey Porter som vi hörde precis. Och då var saken biff, så att säga. För att låna en militär term.
Precis. Det var väl mycket hans mörka röst och det tunga, långsamma tempot i hans musik som var hans styrka.
At my door the leaves are falling. Hearts walk by together, and I still miss someone. I go out on a party and look for a little fun, but I find a darkened corner, 'cause I still miss someone. Got over those blue eyes.
what we've begun. There's someone for me somewhere, and I still miss someone.
Du lyssnar på Reverb, som idag spelar Johnny Cash.
Will you ask me if I'll forget my baby? I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll get along. I guess I will some way. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll miss her kisses. I guess I will every day. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll find another. I don't know, I can't say. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man, have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way.
I guess things happen that way. Och det var med Johnny Cash, såklart. Och Johnny Cash, han hade spelat eller gjort audition på Sun Studios i Memphis. Och den legendariska managern och producenten Sam Phillips hade äntligen erkänt att han, detta var en stjärna att bli.
Precis. Han, jag läste en intervju med Johnny Cash, han gjordes någon gång 2002, alltså lite innan han dog. Och då, ännu vid den tiden hade han svårt att säga Sam Phillips. Han var alltid tvungen att säga Mr. Phillips, för han hade så mycket respekt för mannen. Och detta trots att han stal royalties till både höger och vänster.
Och han var lite sur på honom också tydligen, för att han utan att fråga John R. Cash om han skulle byta hans namn till Johnny, som han gjorde när han släppte hans första skiva. Så fram till den här, det var först när han gick med flygvapnet, så han var tvungen att hitta på sitt namn John. Innan hette han bara Jay. Och sen när de släppte skivan så kallade de honom Johnny. Och de kallade hans band The Tennessee Two också, utan att fråga dem. Hans basist och gitarrist Luther Perkins. Så det var mycket som Sam Phillips bestämde åt dem. Men det blev bra till slut.
Men trots alla namnbyten och stulna royalties var det här ändå en rätt bra tid i Johnny Cash liv. Jag har läst att han uppskattade väldigt mycket turnéerna med Elvis och Perkins och Jerry Lewis. Han lyfte fram det som lite av den bästa tiden i hans karriär.
Samtidigt så började hans identitet växa fram lite mer också. Han bytte ibland skivbolag 58 för att han inte kunde... De inte kunde enas om hans musik.
Jag vet, jag har hört att han bytte faktiskt från Sam Phillips och Sun Record heter det. För att Sam Phillips bara koncentrerade sig på Jerry Lee Lewis. Så han kände sig lite ratad där.
Ja, det utspelade sig incidenter här. Man märker detta tidigt när det fortfarande rådde någon form av diskussion kring att detta skulle vara djävulens musik. Och det var ju i synnerhet någonting som Jerry Lewis, som har gått i någon form av teologisk skola, gärna lyfte fram. Men då sa ju Johnny Cash, I'm not doing the devil's work. I'm doing it by the grace of God, because this is what I want to do.
Samtidigt så började han också ha på sig det här som är mycket berömt, hans svarta kläder. Och där får man ju tänka då att alla andra hade på sig såna här rosa och paljettaktiga hattar och stora stövlar. Så nu börjar han verkligen hitta sin identitet.
When you wake up in the morning, baby, look inside your mirror, I won't be next to you. You know I won't be near. I'd be curious to know if your reflection is as clear as the one that I've got on my mind.
Mama, you've been on my mind. Well, perhaps it's the wind and the dark, dark night that's covering the crossroads that I'm at. And maybe it's the weather or something like that. But Mama, you've been on my mind. Mama, you've been on my mind. Well, I don't need trouble. Please don't put me down. Don't get upset. I am not pleading. I won't say I'll forget. And I won't pace the floor bowed down and bent. But yet, Mama, you've been on my mind. Mama, you've been on my mind. Even though my mind is hazy and my thoughts are kinda narrow, where you've been don't bother me or bring me down with sorrow. It don't matter to me where you'll be waking up tomorrow. But Mama, you've been on my mind. Mama, you've been on my mind.
Mama, you've been on my mind. Och vi snackar ju om Johnny Cash och vi snackar ju om hans tid, hans första period i kändisskapet. Han turnerade ju väldigt mycket med de här andra artisterna, Elvis, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison. Men, och han säger att det var hans lyckligaste tid i livet, men det fanns ju en baksida på det här turnerandet. Vad var det?
Ja, det involverade både alkohol och ett visst pillermissbruk, om jag inte misstår mig.
Ja, det blev bara allvarligare med drogerna, bland annat amfetamin som jag förstått det, tog han mycket. Och han var ju väldigt populär i slutet av 50-talet och där precis kring 1960. Men sen började tydligen det här alkohol- och drogmissbruket bli ett litet problem för honom. Och det var kanske hans första svacka, kan man säga, i karriären. Och han släppte bland annat en massa tematiska album som inte blev jättelyckade, som handlade om amerikanska inbördeskriget och vad heter det, de amerikanska indianernas situation och så vidare.
Precis, han hade ju redan från början det här att han höll på underdog sen. Det skulle ju visa sig senare också när han gjorde sina extremt kända spelningar på Folsom Prison och San Quentin.
En intressant sak är faktiskt att han redan, det här var ju, vi går lite händelserna förväg, men eftersom det här var i slutet av 60-talet, men redan 1958 så gjorde han faktiskt sin första fängelsespelning, och det var inte på Folsom Prison utan på San Quentin i Kalifornien. Så det var någonting som man har haft med sig även inom den riktigt kända skivan.
Om vi ska säga att vi är 1959 och Johnny Cash, han träffade första gången June Carter i samband med en spelning i Nashville. Så finns det en berättelse om hur det gick till när de träffades för första gången. Och man ska komma ihåg att June Carter hade precis kommit från en turné med Elvis Presley. Hon hade varit bakgrundssångerska och var på Johnny Cash. Det bara gått rakt fram och sagt I want to meet you, I'm Johnny Cash. Och vid det här laget var han hyfsat känd sådär, så hon var nog rätt bekant med vem han var.
Tyvärr dock var han gift med Vivian V, höll jag på att säga, men det är en 80-talssångerska. Utan Vivian Cash, inte vad hon hette. Men det började ju krackelera, det äktenskapet.
Han, en tredje person som man kanske ska nämna, som också kom att bli en viktig viktig vänskap var Bob Dylan, som han hade, kan man säga, lite om relation till redan innan han hade träffat honom. För enligt Dylan då så hade han skrivit in till någon tidning som hade klankat ner på hans Bob Dylans nya musikaliska inriktning i början av 60-talet. Så hade Johnny Cash, som var väldigt respekterad artist, har skrivit in och sagt shut up, he knows what he's doing, he can play like he wants to. Och ända sedan det ögonblicket så har han blivit mycket speciell för Dylan också.
Johnny Cash försökte ju faktiskt träffa Dylan så tidigt som 1963. Han begav sig då upp till Greenwich Village där Dylan väldigt bekant hängde. Och när han kom dit så frågade han, var är Bob Dylan? Var på något svar, han har precis dykt, tänkte Johnny Cash. Men om jag stannar här ett tag så kanske han dyker upp. Men det skulle visa sig att så inte skulle vara fallet. De skulle inte träffas förrän 1965 på Newport-spelningen.
Precis, så ett krackelerande äktenskap, men på början toppen av sin karriär, eller i alla fall på väg mot toppen av sin karriär. Det är en spännande tid i Johnny Cash liv.
Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say someone who's never weak but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for.
Right here, Notion Blend.
Yo, det här är
Kåre
från att lyssna på mycket mer. Kom igen.
Yo, det här är Nack från lyssna på Radio AF.
Hey, it's Talib Kweli, you're checking out Radio AF.
What's up, y'all? This is Brother Ali, and you're listening to Notion Blend.
Well, I like to know it.
Varje fredag klockan 7.
What it do, this your boy Stickman, holding it down with Notion Blend. You heard?
Now I'ma say this one time.
I'm all about the beats and the lyrics.
Yo, that a 4-1, just to put Notion
Blend. You're listening right now to Notion Blend.
Notion Blend.
Radio Nauka, intro till Notion Blend.
Det här är promo. Lyssna på Notion Blend
99,1.
Lyssna på Notion Blend.
Lyssna på Notion Blend. I'm the original Mr. Complex and I'm checking out Notion Blend.
I'm not fighting the war on terrorism. I am listening to Notion
Blend. Notion Blend.
Radio Hallin.
Problem. Programmet. Av människor med problem. För människor med problem.
Fredagar klockan.
Med oss. Mattias Erasmus.
Anna Wallsten.
Jonathan Lindberg.
Och Jan Olsson.
Radio Tallinn. Fredagar klockan 6.
Du lyssnar på Radio A 99,1.
Sveriges fetaste studentradio.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Och du lyssnar på Reverb som ikväll ger dig ett program om Johnny Cash. Och Johnny Cash då, vi har pratat om hans tidiga karriär. Han turnerade med Elvis Presley och Jerry Lee Lewis. Och det gick riktigt bra för han kommersiellt. Men även det började krackelera i familjelivet och droger och sånt. Hur gick det egentligen?
Ja, hans första fru var väl dels trött på hans missbruk och notoriska otret. Och kanske framförallt ändå hans nära vänskap med June Carter som han hade börjat turnera med 1960.
Och han har ju som sagt mycket problem med droger. Och även den här, det är intressant, den låten vi hörde precis, Folsom Prison Blues, den, det här är en inspelning från 68 tror jag, eller, ja. Men det är faktiskt en av de tidigaste låtarna han skrev. Han skrev den redan 50-någonting, i början av 50-talet när han var i militären. Efter att ha sett en dokumentär på tv så han själv inte upplevt så mycket fängelse vid den tiden. Men han kom att arresteras tror jag 7 gånger under 60-talet. Bland annat för drog knarksmuggling.
Precis, det var väl i El Paso han blev tagen för att föra in amfetamin i landet. Men han blev faktiskt aldrig, han satt ju aldrig i fängelse som många faktiskt trodde. För att han hade ju den här tonen, alltså lite sjöng om brottslingar och så. Men många säger i sig att mycket av det han gjorde, han borde ha suttit i fängelse faktiskt.
Just i El Paso tror jag det var att han, det var lagligt utskrivna mediciner. Så han lyckades på något sätt få en villkorlig dom där. Men det var uppenbart att han inte använde dem på det sättet som man, alltså som det var föreskrivet att han skulle använda de här medicinerna.
Han hade en bra advokat också, antar jag.
Förmodligen, så han har egentligen bara suttit i arrest en dag i sträck max under alla de här tillfällena. Och en lite mindre känd historia där han påträffade lagen var ju när han blev arresterad för att plocka blommor i Starksville. Något som han sjunger om i den minnesvärda låten Starksville City Jail. Till fångarna på Folsom, mördarna och våldtäktsmännens stora förtjusning på Folsom Prison, där han framför den om sina egna lagbekymmer.
Jag tycker det är rätt otroligt ändå hur så många fångar världen över, ska man nästan säga, kunde relatera till Johnny Cash trots hans ganska knapra meritlista när det kommer till fängelsevistelser.
Men det var väl att han förstod dem och att han ägnade sig uppmärksamhet, för jag tror faktiskt inte det var så himla många andra artister som brydde sig om underdogsen. Men han drager Vivian, i alla fall hans fru, fick nog 64 och skilde sig, och saker skulle väl börja eskalera allt mer. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. Lyssna på Reverb på Radio AF 99.1.
I got stripes around my shoulders. I got chains around my feet. I got stripes around.
got my striped breeches. On a Tuesday, got my ball and chain.
Poor boy.
On a Wednesday, I'm working big in ditches. On a Thursday, Lord, I beg them not to knock me down again. I got stripes around my shoulder. I got chains around my feet. I got stripes around my shoulder. And them chains, they're about to drag me down. On a Monday, my mama come to see me. On a Tuesday, they caught me with fire.
Poor boy.
On a Wednesday, I'm down in solitary. On a Thursday, Lord, I start on bread and water for a while. I got stripes around my shoulder. I got chains around my feet. I got stripes around my shoulder. And them chains, they're about to drag me down.
Johnny Cash, och han sjunger I got stripes. Han menar alltså att han är en fånge. Och vi snackar ju mycket om att han var underdogsens och fängelse... Vad kallar man det? Fängelsefolk?
Besökare kanske? Fängelse?
Nej, sådana som sitter inne i fängelse.
Fångar.
Fångar?
Ah, just det. Men det är något fina ord till fängelse...
Reverb, det vältaliga programmet.
Ja. Vi snackar i alla fall om Johnny Cash och... Han, vad hände med Johnny Cash nu? Han gick bra för han, dåligt?
Han dog ju inte 1967, men det var ganska nära kan man väl säga. Det har gjorts en film om Johnny Cash för några år sedan, 2005 tror jag. I Walk the Line, en spelfilm där de har blandat lite fiktion och verklighet, och det är väldigt mycket June Carter som är orsaken till hans omvändelse i den filmen, men en grej som inte var med i filmen, jag vet inte varför, men jag vet inte om du har någon teori om det, Victor. Jag tänker på att han gick in, jag kanske ska berätta det först, ja. Innan vi diskuterar. Han bestämde sig för att ta sitt liv, tog extremt mycket droger och gick ner i Nickerjack Cave i Tennessee, en grotta där, rakt ner i mörkret, och tänkte att han skulle lägga sig där och dö. Sen beskrev han det själv som att han vaknade och såg Gud och hörde en, kände en doft och såg ett ljus på avståndet. Sen så gick sakta mot och på något mirakulöst sätt lyckades rädda sig, och det var liksom omvändelsen i hans liv. Ett år senare så hade han ett eget tv-program, släppte sin bästa skiva någonsin, var lyckligt gift och omvänd till kristendomen för resten av livet. Så antagligen en ganska viktig händelse. Men varför var det inte med i filmen, tror du?
Alltså jag tror att det var för mycket för Hollywood att svälja det här att lägga sig i en grotta. Men det gjorde han tydligen, och han fann där Gud, vilket är intressant, för han är ju väldigt religiös, speciellt i slutet av sitt liv. Han beskriver sig själv som den största syndaren av dem alla, men han är ändå...
Jag tror att även om det är Steve Earle eller Merle Haggard som har sagt om honom att he knew all the commandments because he had broken all of them. Så man kan väl säga att han det var på den vägen han gick. Men det var ju viktigt med, vad heter det på svenska? Redemption. Alltså synda, förlåtelse eller vad man ska säga. Inom kristna tron, så han tog väl fasta på den biten.
Exakt, och jag har ju läst en intervju med Johnny Cash där han precis har fått tillgång till det första utkastet på manuset till Walk the Line, och han är ju inte helt nöjd över de olika delarna. Han verkar ju uppskatta att Joaquin Phoenix ska spela honom, men han tycker det är för mycket sex och våld i filmen som inte alls passar in i hans liv.
Men han kanske gillade June Carter biten mer. Vi har ju nämnt det här med grottan, men det var dels June Carter var väldigt viktig för honom. Bland annat att de gifte sig, han flera till henne på scenen när de spelade i London i Kanada. Inte London, England, utan London, Kanada. Det spelar inte stor roll, men han flerade till henne, och hon och hennes familj, de var ju kristna, så de vaggade väl in honom med den här kristendoms
grejen.
Ja, hon var ju del av den anrika Carter Family som då varit en stor del inom folkrörelsen sedan 20-talet i princip. Jag tror att hennes mamma var svägerska till A.P. Carter som då är själva grundaren till The Carter Family.
Precis. Johnny Cash var tillbaka från drogmissbruket, men han var borta från musikscenen. Han var många år sedan han släppte bra album. Men han skulle ta hjälp av sina underdog-fans för att återigen bli störst. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at love and 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill, in walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, no, yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dirty carcass in that county jail. Early next morning about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
And I was thinking about you guys yesterday. Well, I've been here 3 times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things. And I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. Cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. San Quentin, what good do you think you do?
you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
San Quentin och innan dess Cocaine Blues. De två är väldigt talande låtar. Man kan höra publiken i bakgrunden. Detta är ju livespelningarna från hans fängelsekonsert. San Quentin och Folsom Prison. Dessa skivorna var ganska lyckade, eller hur var det?
Ja, precis. De översteg ju vidare den svenska versionen på Österåker.
1972, just det. Det är inte så många som känner till det.
Han spelade
på live at Österåker Prison. Och det är faktiskt en ganska trevlig skiva. Den kom 2007, tror jag. De släppte en ny version av den. Johnny Cash på Österåker, han pratar lite svenska mellan låtarna också. Så det kan man rekommendera. Och Carl Perkins, den kända gitarristen, är med på hela konserten. Så det...
Finns det inte en version av San Quentin på den skivan där han har bytt San Quentin mot Österåker eller något i den stilen?
Jo, precis, till fångarnas stora glädje. Men de absolut kändaste är ju då de här Folsom Prison och San Quentin som han spelade in 68, som skulle komma att bli, jag tror nästan att Folsom Prison, live at Folsom Prison är hans mest sålda skiva. Jag kan inte svära på den.
Jo, men absolut. De slog ut Beatles, tror jag, från...
Så det var verkligen en...
superhit. Alla trodde han var galen när han kommer tillbaka då från många år av missbruk och så säger att han vill spela in en liveplatta för fångar. Det är liksom, ja, det är ju tvärt emot, men det lyckades verkligen. Det blev perfekt.
Det lite intressanta är ju att han, alltså först var han tvungen att övertala skivbolaget om att han skulle få spela på Folsom Prison, och de var lite skeptiska. Sen när han har spelat där så då försökte de övertala honom om att spela på San Quentin. Och han säger själv att han var lite rädd. Alltså han, tydligen, jag vet inte riktigt om fångarna är extra hårda där och han visste inte riktigt om han skulle gå hem liksom. Så då var det de som övertalade honom att du måste åka dit och spela in en till. Men det gick ju bra, bland annat Boy Named Sue gjorde fångarna väldigt glada där precis i början. Så att... ja, det blev lyckat det också helt enkelt. Och sen fick han sitt eget tv-program som har betytt väldigt mycket för countryn i Nashville. Det bland annat en viss Bob Dylan var en gäst och många andra kända icke-countryartister.
Ja, precis. Han värvade ju rätt så friskt där. Bob Dylan var ju en, Chris Christopherson en annan som fick då chansen och visade upp sig för en större massa. Vi kan säga att det programmet bidrar väl också till att göra country mer acceptabelt för den stora breda allmänheten.
Precis.
Och Chris Christopherson var ju en sån artist som han hjälpt på skjutsen också. Vi har pratat tidigare om att innan han blev känd så jobbade han som vaktmästare på studion i Nashville. Och han har ju sagt att han vågade inte prata med Dylan, men han gav till Johnny Cash sina låtar hela tiden, sina låttexter. Och till slut spelade Johnny Cash in hans låt Sunday Morning Coming Down och gjorde på så sätt honom till en känd artist.
Precis, han gick från att vara en nobody, en knarkande... ja,
Lunds
avdankad artist till att bli den här fadern av nationen som han faktiskt blev.
And we gathered around the piano and me and little brother would join in and mama sang tenor and daddy sang bass. I remember when I was a lad, times were hard and things were bad, but there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of black land. We'd get together in a family circle singing loud. Daddy sang bass,
mama sang tenor,
me and little brother joined right in there.
Cause singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. Oh, the circle
sang bass.
Me little brother joined right in there.
In the sky, Lord, in the sky. I remember after work, Mama would call in all of us. You could hear us singing for a country mile. Now little brother has done gone on, but I'll rejoin him in a song. We'll be together again up yonder in a little while.
Daddy sang bass.
Mama sang tenor.
Hey, little brother, join right in there.
All singing seems to help a troubled soul. One of these days it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. No, the circle won't be broken. By and by, Lord, by and by.
Daddy sang bass.
Mama sang tenor.
Me and little brother join right in there.
In the sky, Lord, in the sky. In the sky, Lord, in the sky.
Daddy sang bass, Johnny Cash och June Carter, och detta var från San Quentin-spelningen. Han var stor, han var fadern för landet, eller vad ska man säga, fadern för av Amerika, tror jag han vill kalla det, eller? Är det fel?
Ja, han blev ju större än musikgenren han representerade. Han dog, kan man säga, omgiven av världen. Han blev verkligen större än sig själv på många sätt.
Han var nog aldrig riktigt heller en countryartist, och han har själv sagt också att han inte riktigt gillade det här med att få en, alltså klassificeras. Och det kan man väl egentligen förstå. Han var ju, kan man säga, lite transcendental i sin karaktär.
Absolut, man kan inte säga att han bara var country, för han sjöng ju gospel, han sjöng blues, han sjöng rock. Han var ju över väldigt många olika musik.
Men han blev också jag tror att det är väldigt viktigt just det som hände 67 när han gifte sig och blev kristen. Att han blev väldigt mycket en annan person efter det. För att, jag vet inte, jag har läst väldigt mycket om vilken snäll och godhjärtad person han var. Men jag vet att du, Victor, sa att att han var riktigt störig. Men det kanske berodde på att det var före och efter.
Ja, alltså han beskrivs, som man läser honom, i den här filmen Walk the Line, tror jag faktiskt de är nästan lite snälla mot hans karaktär. För att han beskrivs av många som den mest varma och hjärtliga personen. Men med en oerhört mörk sida, att han kunde svänga på en sekund och bli den hemskaste människan i världen. Så, men
jag kan faktiskt tänka mig att det var någonting som förändrades när han då efter återkomsten från den här. Det är lite roligt, jag vet inte om vi nämnde det, men jag tror att han hade någon idé när han gick ner den här grottan och skulle ta sitt liv, att han skulle liksom låta Amerika sluka upp honom i sitt alltså äta upp honom liksom. Så kanske var det lite Amerika också som slungade ut honom igen för att jag liksom kunna åter jag vet inte var jag är på väg med det här, men i alla fall, vi kan väl prata lite om hans senare karriär.
För att han var på toppen av sin karriär här, eller toppen, det tycker jag har sagt hela programmet, men här 68, 69 han släppte de här plattan. Vad hände sen? Det var ju, vi har ju 30 år kvar till idag, han dog ju 2003.
Alltså det var ju i synnerhet i slutet av 70-talet, hela 80-talet så spelar han mest in skivor för han måste, han är bunden av kontrakt. Och det är väl först när han kom i kontakt med Rick Rubin i mitten av 90-talet som han egentligen kommer igång igen. Och det är mycket ur den synvinkel vi ser på Johnny Cash idag, det som är hans American Recordings.
94 började han spela in, och den första skivan så sitter han bara med sin basröst och en gitarr och spelar i ett rum. Och det här, de American Recordings, som är extremt bra skivor, de blev aldrig riktigt storsäljare, men de hjälpte verkligen att återupprätta hans rykte, kan man säga. Och han fortsatte på den här stilen tills han dog 2003, om jag inte helt fel.
Precis, september 2003.
Och värt att nämna är att June Carter, hans livslånga livskamrat. Hon dog bara 3 månader innan, vilket gjorde dem helt förkrossad.
Ja, Johnny Cash vid det tillfället bara grävde ner sig i arbetet, för han sa det till Rick Rubin, producenten då, att om han skulle få ett tillfälle att stanna upp så skulle han börja tänka på en, och då skulle inte han vilja leva längre. Så han satt ner och gjorde klart sina sista inspelningar.
Mm, bara 3 dagar efter att hon hade dött så kom han och sa det här, att han vill inte göra någonting, han vill inte liksom gå ut och festa, han vill inte träffa folk.
Festa efter hans frus död.
Nej, men alltså, okej, det var kanske konstigt formulerat, men alltså han ville liksom inte göra någonting som hade med det världsliga att göra, men tydligen så såg han musiken som något som tillhörde den andliga sfären, för det var det han ville göra.
Rick Rubin var ju en lustig karaktär, för att han räddade ju, alltså Cash hade väl en liten down-period i början av 90-talet också, men detta är då Rick Rubin, producent för Def Jam Records, som egentligen gör gangster hiphop skivor som på något sätt satt sig ihop med Cash och jobbade och släppte den här extremt kända skivan.
Det är egentligen American Recordings, det är en serie på ursprungligen 4 skivor, jag tror de har släppt den 5:e också. Och Rick Rubin har ju också berättat om, jag tycker det är väldigt fint, hans sista tid i livet när han var själv mycket sjuk. Och först så gick han till studion och spelade in, sen när han var sjuk för det så flyttade de hela studion till hans vardagsrum. Och sen var han så sjuk så han inte kunde röra sig ut ur sängen. Och då flyttade de upp hela studion, så han satt i sitt rum och spelade in musik ända tills den sista stunden var kommen.
All right, så Cash, några avslutande ord. Axel, vad säger du om Cash?
Jag skulle säga som Cash sa i sin intervju 2002, att han kan ha den här bilden av en väldigt hård och kall match, men i grund och botten var han faktiskt en väldigt lycklig människa.
Precis. Fadern av country, fadern av gospel, fadern av Amerika. If you're traveling to the north country fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best. When the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to the one who lives there, for she was once a true love of mine. True love of me.
mine.
True love of mine.
Yeah, true love of mine.